I Östersjön fungerar igen. I morse meddelade ägarbolaget Sinia att kabeln mellan Finland och Tyskland är satt i skick. Den andra skadade kabeln mellan Sverige och Litauen blev reparerad igår kväll. Båda kablarna skadades inom ett och samma dygn för ett par veckor sedan. Det finns misstankar om att det kinesiska fartyget Yipeng 3 skadade dem med flit. Sverige har bett Kina samarbeta i utredningen. Och enligt nyhetsbyrån AFP säger sig nu Kinas utrikesministerium vara redo för samarbete. Irland håller parlamentsval idag. De senaste åren har Irland styrts av två centerhögerpartier, men de utmanas nu av ett parti på vänsterkanten. I mätningar inför valet har stödet varit mycket jämnt för de här tre största partierna. Stora valfrågor i Irland är bostadsbrist och landets ekonomi. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Dags för sjukvårdsdebatt i slaget efter 12.
Välkomna att lyssna på slaget efter 12. Mitt namn är Bettina Sågbom och vi ska diskutera sjukvård idag. Nämligen hur allvarlig är den här sjukvårdens kris? HUS säger upp personal och drar in sjukhus och vårdköerna är enligt många nu nästan eller redan olagligt långa och flera välfärdsområden kämpar för att få ekonomin i balans. Hur ska den vanliga skattebetalaren förhålla sig till de här nyheterna? Hur illa är det så här helt på riktigt? Och kan man bli utan vård? Och vem är i så fall ansvarig? Det här är sådana frågor som jag själv har bångat när jag har tittat på kommentarer på social media och under tidningsartiklar. Att folk börjar på riktigt vara väldigt bekymrade och oroliga. Med mig här i studion idag har jag HUS styrelsemedlemmen och välfärdspolitikern Karin Cederlöf, välkommen.
Tack så mycket.
Och jag ska kanske tillägga att du också är kommunfullmäktige ledamot i Esbo. Och kanske jag ska presentera dig ännu grundligare. Du är alltså välfärdspolitiker så att du sitter i välfärdsfullmäktige i Västra Nylands välfärdsområde.
Ja.
Välkommen Karin. Sen har jag med mig också Helsingforspolitikern Björn Månsson från SFP. Du är erfaren vårdpolitiker också.
Jag har blivit det på äldre där. Jag satt ja. I styrelse under den förra perioden. Och nu sitter
mikrofonen
jag i
lite närmare.
Social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors.
Ja, just det. Och det där, du är då också här i egenskap av Helsingforspolitiker för att ni får se på vilket sätt det då tangerar den här saken. Samuli Saarni är också här, professor i psykiatri. Välkommen.
Tack.
Och du har en sån här lång erfarenhet från olika uppdrag inom sjukvårdsbranschen, ska vi säga. Bland annat har du varit Läkarförbundets ordförande. Och sen har du också erfarenhet av sån här sjukhusadministration och välfärdsområden också. Så du har gjort allt möjligt. Så att jag borde ha jättebra samlad expertis här i studion nu. Vi börjar. Ja, no, vi börjar så här. Alltså nu har folk alltså verkligen börjat reagera med oro på de här rubrikerna. Och nu, de senaste rubrikerna, alltså att HUS säger upp personal. HUS säger hela tiden att vi har inga pengar, att vi har för lite pengar. Pengarna är slut. Och för att nu understryka hur den här finansieringen går till. Vi har haft uppe det här förut, men det kan hända att det ändå har undgått någon. De som betalar för HUS, så det är alltså välfärdsområden, flera stycken i Nyland och Helsingfors också. Och HUS på deras ansvarsområde ligger då en massa sådana sjukdomar, åkommor, sådana uppdrag som enbart HUS sköter. Så på det sättet är vi alla så att säga beroende av HUS. Och nu är folk då oroliga för att vi har fått också brev. Folk som säger att de har köat jättelänge just på till exempel höftoperation. Är det orsak till oro nu för de här skattebetalande människorna som har väntat länge och börjar läsa de här rubrikerna? Vad säger Karin Cederlöf?
Tyvärr så skulle jag nog säga att det finns orsak till oro. Läge inom HUS är historiskt kritiskt. Och att vi att huset tvunget att gå inför nedskärningar och personaluppsägningar i ett läge där man redan nu har olagligt långa köer, som du nämnde, höftoperationer till exempel, alla ledoperationer, ögonsjukdomar, är patientgrupper där HUS har väldigt stora svårigheter att nå upp till lagens krav. Och alla förstår att om man säger upp personal, inklusive vårdpersonal, kom det fram igår, så innebär det ju att det blir allt svårare att nå upp till lagens krav och läge blir helt enkelt.
Så alltså du bekräftar det att läge är på riktigt kritiskt?
Det är det, inom HUS, jo.
Ja. No, om jag håller mig fast vid dig lite till, så jag nämnde här att du sitter på en massa olika pallar. Så här. Bland annat också i välfärdsområdet som ska finansiera HUS. Varför ger inte ni mera pengar då åt HUS?
SFP i Västra Nylands välfärdsområde har drivit på att vi skulle höja anslagen till HUS. Vi hade faktiskt, det var budgetförhandlingar för några veckor sedan, det blir offentligt idag, och tyvärr så fick inte SFP gehör för det här kravet, så vi är alltså inte med i budgetöverenskommelsen i Västra Nyland. Vår syn är det att Västra Nylands välfärdsområde har en relativt god ekonomi, vi är topp 3 i landet när det nu har gjorts jämförelser. Så vi skulle ha möjlighet att komma emot, och vi är verkligen besvikna på att andra partier inte ser det här behovet, för det det har knappast undgått någon att HUS verkligen har stora behov nu av pengar.
Björn Månsson, du är också Helsingforspolitiker. Varför ger inte Helsingfors mera pengar till HUS?
Helsingfors skulle ha gett, och Västra Nyland skulle ha gett, när vi betalade om alltså förhandlingarna om HUS-budget. Men de andra välfärdsområdena i Nyland hade inte pengar att ge. Eller ville inte göra det, men jag förstår dem också, för de har ju stora underskott, i synnerhet Vandra-Kärvo och i andra hand Östra Nyland, ekonomiskt i en svår situation. Men Västra Nyland och Helsingfors skulle ha varit villiga att sätta till pengar redan alltså innan de här lokala budgetförhandlingarna i de här städerna. Men det gick inte igenom. Men nu är ju alltså det finns många bovar i det här dramat, och nu vill jag peka finger åt eller peka på den enskilde, det vill säga statsmakten. Universitetssjukhusen, till vilket HUS naturligtvis hör, det ledande, så borde ju få direkta statsstöd och inte via välfärdsområden, alltså också för den utbildning och den forskning som det står för, och för de här nationella uppdragen som till exempel HUS har. HUS är det enda universitetssjukhuset med organtransplantationer, med behandling av svårt sjuka inom specialistvården, cancer, barnsjukdomar, brännskador, sådana som inte sköts på andra håll i landet. HUS gör det nationellt, men får inga extra pengar av staten.
Nej, men ni sitter ju själva i parti som sitter i regeringen, så varför?
Min son, mitt parti sitter inte i regeringen, men jag är ju med i ett parti som sitter i regeringen.
Det är det jag menar.
Jo, jo, med långa tänder. Men det är ju alltså ett systemfel. Det är ju inte det enbart vad regeringen liksom bestämmer i sin budget, utan det handlar om det här systemet för finansieringen av universitetssjukhus.
No, Karin Sederlöf nickar här, men jag vill gärna höra nu Samuli Saarni. Vad tänker du om det här situationen som har uppstått?
Ja, jag tycker det är alltid lika roligt att lyssna på politikerna som försöker hitta någon att skylla på det här kriset. Som läkare i alla fall, det är alltid lite, som sagt, roligt. Det här är inget nytt förstås, man har byggt situationen på 20 år och kommit i den här situationen på grund av att man inte kunde reformera SOTE 15 år sedan. Mm. Nu är det allt för sent. Vi har den här demografiska krisen och ekonomiska krisen som vi har, som borde ha lösats 15 år sedan egentligen. Men jag tycker det här är liksom två olika saker som man borde faktiskt skilja på. Och det ena är den här förtroendekrisen, att folk, skattebetalarna börjar tappa tillit, att de faktiskt får. Jo, och sen en helt annan sak, en bra fråga, att om vi faktiskt har en servicekris, att om faktiskt sjukhusen eller välfärdsområdena har en rejäl kris och problem med att producera service. De är faktiskt två helt olika saker, men tyvärr det som har skett ganska snabbt är faktiskt det att man har tappat tillit på systemet. Och där är faktiskt en jättestor risk att det blir en ond cirkel som ungefär går på det viset att om professionella vårdarbetare tappar tillit till systemet. Sen är det ganska svårt att stoppa den att spridas till patienterna som sen kan inte riktigt lita på systemet som proffs själv inte litar på. Och sen blir det faktiskt en cirkel som sen, som vi har sett, leder till det att folk köper mera privata försäkringar. Och sen leder till det att politikerna till och med går med på det och försöker öka FPA-pengarna och ännu liksom få mera fart på den där onda cirkeln som leder till att vanliga människor som bara kan börjar liksom hoppa ur systemet helt enkelt. Och den onda cirkeln borde vi nu snabbt ta stopp på så att vi får till lite tillbaka. Och sen måste man ha ganska mycket tålamod att sen reforma service systemstrukturer som nu har planerat, det kommer att ta flera år förstås. Mm. Men att tillit kan man tappa mycket, mycket snabbare.
Ja. Mm. Karin Sedalö.
Jo, jag är helt på samma linje som Samuli. Det är väldigt oroväckande hur snabbt tilliten till vården har sjunkit. Och här vill jag betona att man behöver inte vara rädd för att inte få till exempel akutvård i dagens läge. Om man har en akut åkomma så man får nog vård. Och det där vi har stora problem är den här icke-brådskande vården, alltså de här köerna till operationer och annat. Och särskilt för husdel så är problemen extra stora. Men bilden är mer mångfacetterad än den som vi ser i media, för det händer också mycket goda saker, till exempel i välfärdsområdena. I mitt egna välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, så har till exempel personalsituationen blivit mycket bättre på ett års tid. Vi har fått nästan 10% mera egen personal, alltså personal som har tagit direkt anställning. Men det här syns ju inte på samma sätt i rubrikerna, men det pågår alltså mycket gott också. Men med det sagt så är jag mycket orolig, särskilt för husläge, för HUS har en unik position just i och med att HUS inte får några egna pengar av staten utan är helt beroende av välfärdsområdenas och Helsingfors välvilja, hur mycket de är villiga att ge till HUS. Och det här har vi konstaterat nu i några års tid att det här fungerar helt enkelt inte.
Björn Måsson.
Vi har faktiskt samma signaler i Helsingfors när det gäller personalrekrytering. Det har blivit mycket bättre och ganska snabbt. Och
men det ser man nog inte alls när man läser tidningen.
Jag vet. Men vi har också nu, alltså i motsats till vad regeringen på riksplanen har gått in för, så håller vi fast vid kortare sådana vårdgarantier. Det vill säga man ska komma till, i bashälsovården alltså, man ska komma till läkare inom 30 dagar med en icke-akut sjukdom eller tillstånd och till hälsovården inom 14 där. Och vi är nästan redan nu på den här nivån i Helsingfors. Men nu är ju Helsingfors det stora undantaget för att ingenting har egentligen förändrats i och med att vi är vårt eget välfärdsområde. Enda skillnaden är den att våra skattepengar tar omvägen via staten. Och vi är bundna av de här statliga reglerna. Men det är inget problem för Helsingfors. Det beräknade underskottet i år i social hälsovården i Helsingfors är liksom futtiga 5 miljoner. Och det är ingenting i en miljardbudget. Så att vi klarar oss i Helsingfors. Ingenting har blivit sämre, men kanske inte heller tillräckligt mycket bättre i och med den här reformen, i och med att vi är vårt eget. Men nu är det ju alltså, när det talas om personalbrist i vården och så gör sig HUS av med, vad blir det, ett hundratal sjukvårdare plus annan personal. Så nu är det ju alltså, skammen går på torra land.
Men jag förstår inte vad styrelsen i HUS har för uppdrag egentligen eller uppgift. Därför för att det här är, nu repeterar jag det som jag ser att många vanliga människor har kommenterat. Varför har vi en styrelse om styrelsemedlemmarna, många, bland annat du Karin Sedalöv, sitter och klagar på att de har gjort fult och de har gjort fel? Har ni ingenting att säga till dem?
Det här är ganska motbjudande sits just i fråga om personalnedskärningar i och med att vi som styrelse inte, det hörde inte till vår beslutsrätt. Vi hade inte möjlighet att ta ställning till det här. Så det är alltså
I samma, indragning av BB i Lojo, de hade jo, inte något att säga till om där heller, tydligen.
Det röstade ju om. SFP motsatte sig, ja. Ja, men vi blev tyvärr i minoritet. Mm. Men det där, i fråga om personalnedskärningar så är det alltså tjänsteinnehavarna som har fattat det här beslutet. Men det är ju, man känner sig ganska hjälplös just när penningflöde är så, det stryps, stramas åt hela tiden, och det är välfärdsområdena som beslutar om det här, men också staten, helt som Björn lyfter fram, statsmakten har en stor roll i det här. HUS har kontaktat staten flera gånger med tanke på till exempel att och föreslagit...
Vem är staten?
Regeringen i praktiken, och bett om att till exempel tidsfristerna för att uppnå de ekonomiska målsättningarna, att den skulle skjutas upp aningen, för det skulle underlätta husläget väldigt mycket om man skulle få ens ett år tid till för att balansera upp ekonomin. Det här är krav som kommer från lagstiftningen alltså direkt, men nu under hösten så det där bara hus om det här, men det kom vi fick kalla handen. Och det är alltså, alla metoder har man försökt med, men om det helt enkelt inte kommer mera pengar, så det blev klart på sommaren när det här, den här budgetramen för hus börjar klarna, så blev det klart att det här underskottet är så omfattande att det troligen tjänstemännen kommer att föreslå också personalnedskärningar, och det är konsekvenserna som vi nu ser.
Ja, får jag tillägga? Ja,
kort sen tar jag ensam.
Att, att var det 2022 eller 2023 som HUS hade ett futtigt litet minimalt underskott på 93 000 euro. Och då talar vi alltså om miljarder i budgeten. Men på grund av detta så är HUS nu piskat att nå en balans i ekonomin redan under nästa år. Om man skulle kunna eliminera eller se mellan fingrarna med 93 000 euro, så skulle HUS ha ett år till på sig att få ekonomin i balans. Och jag förstår inte varför inte staten. Finansministeriet lär ha, eller det fanns ett initiativ inom finansministeriet att se mellan fingrarna med detta minimala underskott. Men det gick inte igenom.
Jag tänker ändå när jag lyssnar på er nu, att för den som sitter där och väntar på att få nya knäproteser eller höftproteser och det skjuts upp hela tiden, så är det ju föga glädjande. Det är lite som Samuli Sarni här sa, att man kan få det intrycket att det är politiker som skylla på varandra, och det är alltid någon annans fel, att den är det regeringens. Och sen har vi just val, vi har snart val på kommande igen, och den här frågan dyker upp hela tiden, att ska samma politiker sitta nu på alla instanser. Men vi kan, ja.
Nu får jag säga om proteserna.
Helt kort.
För att just igår träffade nyländska välfärdsområdena och Helsingfors husledning. Och då fick vi faktiskt höra om det. Nu sen är det sant, den goda nyheten, att i och med att det som var Töle sjukhus tidigare, nu Brosjukhuset, är överbelastat av sådana halkolyckor och sådana här akuta ortopediska grejer som måste fixas på momangen, så har de där köerna till de här protesoperationerna blivit förlängda. Men nu kommer man att intensifiera verksamheten i Borgo och Lojo sjukhus, men det gäller just proteser. Så vi ska hoppas att det blir att det går i rätt riktning.
Samuli Sarni, vad tänker du när du hör på det här?
Det är jätteintressant förstås. Ska vi säga så att det håller jag med på, att det här besparningars takt är nog för snabbt. Ja. Ja, det är ganska klart. Och det, alla som känner till hur sjukhus fungerar förstår att det går inte att ändra kurs på ett år eller två år, utan det är ganska snabbt. Och nu här, det är ganska viktigt att skilja på två olika sätt att spara pengar när man försöker driva ett sjukhus. Det ena är det att man försöker sköta alla patienter på ett mer effektivt sätt. Så att man behöver mindre pengar för att sköta alla patienter. Eller sen minskar man överhuvudtaget mängd av patienten som man sköter. Eller operatorn. Och förstås när man har bråttom, så det är mycket enklare att bara minska på vård. Minska på vårdanstalt, på fastigheter, på ställen. Och det är mycket, mycket en längre process att försöka effektivisera. Och nu här, när man väljer mellan att ska man liksom minska eller effektivisera, så är det fråga om de stora incentiver som den här systemen bygger på. Och nu det är väl ganska tyvärr rätt för befolkningen att veta att incentiverna för välfärdsområdena har byggts så att det är helt ok att minska på vården och förvärra kvaliteten av vården.
Hur menar tyvärr. Du att det är helt
okej? Det är en fixerad budget. Man får en, om man förbättrar kvaliteten, förbättrar mängd av service, ger mera service, så man får absolut inte mera pengar för det. Om man minskar så får man precis lika mycket pengar som förut.
No, inte lugna det där ju heller någon som
nej,
lyssnar.
Nej, det är inte alltid. Det finns vissa grundläggande fel i den här finansmodellen som det här är först och det värsta. Och det är någonting som är bakom den här tillitskrisen. Mm. Att om man skulle ha en finansieringssystem som riktigt belönar för en förbättrad kvalitet och förbättrad liksom, servicenivå, så det skulle vara lite annorlunda. Men nu har vi faktiskt inte en sån system, utan vi har en system som belönar beslutsfattande endast för att de kan hålla budgeten helt enkelt.
Din analys är mycket bestickande, så här, just det, den där effektiveringen har tyvärr delvis gått i motsatt riktning. Det sägs ju att det finns någon statistik på att läkarna har tagit emot färre patienter per dag i bashälsovården och i specialistvården än tidigare. Och det beror sen då på att det här Gerrans apottisystemet är besvärligt, och det beror på att man har frångått det där att läkaren dikterar in i en diktafon och så finns det någon sekreterare som skriver ut det. Nu mellan patienterna hamnar läkarna och skriver in det själva. Och det är ju nog allt annat än effektivering. Och när man nu märker väl, HUS minskar också på den så kallade övriga personalen. Så jag undrar just om det inte just de där avdelningssekreterarna och sådana som det där skulle kunna avlasta läkare och sjukvårdare. Detta pappersarbete.
Den enda bland oss som faktiskt jobbar som läkare så är Samuli Saarni. Stämmer det här att man hinner ta emot mindre patienter när...
Ja, alla som känner till hälsovårdssystemet kan liksom enklast kanske att om man jämför takt och hur många patienter man ser på den privata sektorn eller den offentliga sektorn. Mm. Och sen går man och tittar på så hittar man sanningen som är tyvärr ganska dramatiskt.
Berätta den sanningen.
No, det beror på det helt enkelt. På den privata sidan har man alltid insett att det som är riktigt viktigt och det enda som är riktigt viktigt är det att läkaren eller sjuksköterna ska spendera tid med patienterna. Allt bygger runt det. Mm. Och tyvärr så det är inte riktigt så som man tänker på den offentliga sektorn. Att man skulle riktigt bygga systemen runt den bemötande med läkaren och patienten. Utan man bygger det på alla möjliga olika, ska vi säga lite byråkratiska ändamål, kanske lite sådana administrativa, lite forskning, lite det ena och det andra. Men privata sektorn är ganska klart. Och utomlands också om man driver en, ska vi säga lite mer privat baserad verksamhet, så allt bygger runt det. Och det är helt klart att man skulle inte kunna driva en privat verksamhet om man ser 3-4 patienter per dag.
Sen är det ju en annan sak att från den privata vården skickar man de verkligt svåra fallen till den offentliga vården.
Jo, det är en helt annan sak.
Det är en annan sak, men det, är liksom, det återspeglar det att när det någonting blir liksom komplicerat så då överför den privata vården ansvaret på den offentliga. Och det belastar ju den offentliga vården och ska så ske. Om det är ett allvarligt fall så ska det...
Men specialsjukvården är lite annan sak förstås, hur det är ganska svårt att jämföra. Men jag tycker det intressanta är just diskussionen gällande primärvård och hur det här primärvården funkar. Och där när vi nu har Espoo och Västra Nyland så det är faktiskt jättespännande. Jag tycker det är en av de mest spännande saker som händer just nu är den diskussionen att om vi skulle få faktiskt egen läkarmodell med lite sådana privat praktikum attityd tillbaks. Jag tycker det skulle faktiskt vara
Karin Sedelöv.
Jo, tack. Jag skulle nu vilja återgå till den här diskussionen om takten för inbesparingarna, för det är verkligen pudelns kärna i det här, och det är det som leder till att vi går in för så kortsiktiga lösningar och nedstängning av enheter istället för att se på helheten och hur vi verkligen kan effektivera det här. det som Björn sa, det här att man nu gör sig av med administrativ personal, det är ett misstag man har begått tidigare på hälsocentralerna. För ett tiotal år sedan gjorde man sig mycket av med sån här stödande personal. Och det har visat sig senare att vårdpersonalen, läkarna, sätter, som det sades här, en ansenlig del av arbetstiden går på annat än patientarbete. Och det är helt fel riktning, och jag är rädd nu att HUS går in på samma väg i den här frågan. Men överlag så det där är det intressant hur mycket fokus som läggs nu vid de här ekonomiska plikterna. Lagen ställer alltså upp olika plikter, vilka ekonomiska målsättningar som ska nås. Och man blir bestraffad om man inte uppnår dem. Men vad händer om man inte kan leverera den vård som patienten har rätt till? Den diskussionen är på något sätt... Den kommer inte i sin rätt, och jag upplever att den kanske den delen borde betonas mer, för det kommer direkt från grundlagen.
Den frågan ställer faktiskt folk mycket. De frågar att vem är ansvarig. Vi hade till och med en artikel häromdagen på Svenska Yle där mellanrubrik lydde att bakom vems dörr ska man gå och demonstrera. För att folk är så förvirrade, vet inte vem är det som bestämmer, vem är det som styr den här skutan, vem ska man gå och klaga hos? Kan någon av er svara på det?
Jo, klart. Det är nog ganska enkelt egentligen, om man nu funderar på juridiskt sätt, att vilken del är viktigare. Det är att man håller budgeten, eller det är att man följer grundlagens paragraf 19, att folk har faktiskt rätt till de service som du behöver. Det är ett ganska enkelt svar, att grundlagen gäller. Och service måste produceras först, och sen pengarna måste liksom, vara tillräckliga. Och det har man liksom konstaterat flera och flera gånger i grundlagsutskottet och allt sånt. Nu konstiga är det att man inte riktigt lever upp till det här i praktiken, i verkligheten. Vilket leder oss till att vem ska man sen gå och fråga efter. Jag tycker egentligen det är intressant att det kanske inte är fråga om demonstrationer, utan det är egentligen myndigheterna som borde vaka HUS mera strikt helt enkelt. För att, eller HUS eller Alve, eftersom de sköter patienterna. Och om myndigheterna liksom skulle göra det, så det skulle bli ganska klart att patienterna måste skötas först och budget näst. Men det har man inte. Så att man skulle egentligen ganska gå lite, ska vi säga, man kan liksom börja klaga i rätten och sånt. Det är ganska otrevligt. Så att kanske jag skulle kanske gå och demonstrera utanför Valvira faktiskt.
Ja, nu kontrolleras HUS och andra bara med ekonomiska kriterier, enligt lagen. Och vi ska komma ihåg att det är ju flera regeringar som har liksom varit med och gjort den här reformen. Det var ju den förra som liksom la fram den här modellen. Det har funnits ett antal modeller för det. Alla politiska partier är lika skyldiga. Men nu borde den nuvarande regeringen då inse att man inte kan hålla så strikt fast vid just bara de ekonomiska kriterierna att man låter folk dö i vårdköerna.
Karin Sedalö.
Jo, det blev tal om Valvira här, och det är ju faktiskt så att Valvira är efter flera välfärdsområden och HUS också med hot om vite. Det är fram till nästa mars så ska välfärdsområdena och HUS rapportera hur man har lyckats få vårdköerna till en lagenlig nivå, och det är ju ett, åtminstone för HUS efter de här samarbetsförhandlingarna, så är det ett helt omöjligt uppdrag. Men det i sig, så jag tycker att det är en bra utveckling att myndigheterna nu följer upp det här och att det verkligen att det efterlevs i praktiken också, att det inte är en död bokstav i lagen att man ska leverera vård inom en viss tidsfrist. Så det blir intressant att följa med.
Den röst som saknas här idag, så det är ju faktiskt, vi har ingen representant för regeringen. Vi har inte heller någon representant från HUS, utom du, Karin, på det sättet att du är styrelsemedlem. Men det där, då hörde jag att HUS alltså anser nu att på grund av de här omställningsförhandlingarna, samarbetsförhandlingarna och uppsägningarna där, så alla uttalanden som kommer där ska komma via kommunikationsavdelningen, och därför går det inte just nu att få hit någon som därifrån just nu i det här känsliga läget diskuterar. Men när man ringer runt lite och pratar, så det som kommer upp där, så en sån här synpunkt att om den här Helsingfors särställning skulle slopas, så skulle många problem vara lösta. Att Helsingfors har det bra ekonomiskt och det där skulle man slå ihop med andra välfärdsområden här, så skulle det inte finnas så stora problem. Det här hörde jag därifrån.
Men, ja. De skyller också ifrån sig, liksom. Vi alla skyller ifrån oss.
Men är det sant?
Nej. Alltså Helsingfors är ju det största välfärdsområdet i Finland med 670 000 invånare. Västra Nyland är näst störst med 450 000 ungefär. Om man skulle ha haft Nyland som ett enhetligt område skulle det vara 1,7 miljoner invånare i detta välfärdsområde. Det hade varit liksom betydligt värre att sköta patienterna och klienterna.
Samuel Saini har en annan
åsikt. Jo, jag tycker det är jättelustigt. Jättelustigt. Alltså, om man nu lite reser runt i världen så kommer man på ganska snabbt att 1,7 miljoner människor på en område som organiserar hälso- och sjukvård är absolut ingenting. Så att 100 000, 200 000 som vi har i Finland, de är allt för små. Några miljoner, 2-3 miljoner, till och med 5 miljoner för en region internationellt, ingen problem. Så det är självklart att nu den här nyländska särlösningen hindrar oss att riktigt effektivisera. För den riktiga effektiviseringen nog verkar faktiskt gå som planerat, det vill säga genom SOTE-integration, genom integration av primärvård och specialistsjukvård, genom integration av hälsovård och socialvård. Och det verkar nu inte riktigt, eller det är inte klart att det inte går alls framåt i Nyland. Och Nyland blir efter alla andra områdena i Finland hela tiden, till och med den där största välfärdsområden i Finland som faktiskt är Pirkanmaa. Mm. Inte Helsingfors, om man tänker på budgeten.
Ja, de har klarat sig bra ekonomiskt. Alltså det är de som bäst har balanserat.
Precis.
Ja. Karin Sedelöf.
Jo, jag är helt på samma linje. Den här vårdmodellen vi har i Nyland fungerar helt enkelt inte. Jag skulle gå så långt som att säga att den undergräver eller underminerar det fina arbete som har gjorts.
Men skulle du gå så långt som att säga, så som vissa nu har sagt åt mig anonymt, att det där att skulle man slå på Helsingfors särställning och slå ihop här, så skulle...
Men det är inte fråga om Helsingfors, utan det är Nyland. Det har ingenting med Helsingfors att göra, utan det här är hela Nyland. Inte Helsingfors har något problem.
Men jag skulle nog gå in för förändringar med ganska snabb tidtabell, för vi har nu sett det här i några år, och det är verkligen det årligen så ser vi att det här helt enkelt, det är liksom akuta problem, och det görs brådskande nedskärningar. Jag skulle antingen gå in för att HUS skulle få till och med hela sin finansiering direkt från staten ifall vi vill hålla HUS intakt. Och det finns många goda argument för det, för HUS har ju nog mycket, alltså toppexpertis inom många områden. Det görs forskning vid HUS, sjukdomar som inte sköts på något annat håll i Finland sköts inom HUS. Så det skulle verkligen vara befogat att HUS skulle få, att det här skulle synas också i finansieringen. Ett annat alternativ är att spjälka upp HUS på områdena. Men jag vet inte om det är ändamålsenligt. Men alltså vi måste diskutera olika, för den här nuvarande fungerar inte. Det här är ju i sista hand, eller det här är en fråga som lagstiftaren, alltså riksdagen, regeringen måste ta ställning till när vi nu pekar fingrar här. Så det här, vi kan ingenting åt det här i HUS styrelse, man kan inte någonting åt det i välfärdsområdena. Utan det är verkligen, jag hoppas att regeringen och riksdagen skulle höra HUS rop på hjälp och Nylands rop på hjälp. För det här är hela tiden i rubrikerna, HUS svåra läge.
No, Samuel Isani skakar i alla fall på huvudet när du talar om att ska eventuellt diskutera att splittra upp.
Nej, det är förstås ingen. Jag menar att Finland, om man nu försöker upprätthålla en universitetssjukhus, så då blir det där krav på befolkningsunderlag ännu större. Så att om man ska igen internationellt. Om du har 5 miljoner personer befolkningsunderlag för en universitetssjukhus, så det blir ganska bra. 1,7 är liksom ganska litet, så att absolut inte spjälka det isär. Separat finansiering förstås, det är förstås en bra alternativ.
Men talar du faktiskt då för att Finland med 5,5 miljoner invånare skulle ha bara ett universitetssjukhus?
Nej, men det är väl precis samma som här just föreslagits, att HUS skulle ha en separat finansiell lösning, så det är precis samma sak väl.
Okej, alltså HUS har en särställning bland de 5 universitetssjukhusen, det är klart.
Precis.
Jag var inne på det tidigare, vad det handlar om. Och det här borde beaktas. Forskning görs faktiskt också nog ganska duktigt i Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. Och läkarutbildningen fungerar. Läkarförbundet som du har varit ordförande för har ju inte velat ha en ökning av antalet utbildade läkare. Det får du kanske förklara varför ni säger så, men eller har sagt så. Men det utbildas nog läkare, det är bara det att de sen försvinner bort från den offentliga vården och kanske inte finns heller den privata vården utan jobbar med helt andra saker. Så att kanske inom läkemedelsindustrin och sånt här. Men egentligen är ju nog inte, jag har gillat det här med begreppet särlösning, för att inte det är ju som väldigt mycket annorlunda när de här välfärdsområdena runt om i landet också är med och finansierar sina universitets- och centralsjukhus. Och det är bara det att när en tredjedel av Finland bor i Nyland så fokuseras liksom intresset i det här området. Vi har ju alltså de två största områdena när det gäller befolkningsunderlaget i Nyland och sen kommer Birkaland. Det kan vara tvärtom med budgeten, jag vet.
Tiden springer ifrån oss här lite. Vill du kommentera Samuli Saarni det här Björn Månssons inlägg här om att de andra delarna i landet som också har universitetssjukhus?
Jo, det är jätteviktigt förstås. Att jag absolut inte menar att vi ska ha ett universitetssjukhus, utan det är jätteviktigt att ha fem. Problemet bara det att medicin specialiserar sig mera och mera hela tiden. Och där kommer man till det att om du har ett universitetssjukhus med befolkningsunderlag av 500 000 så du kan helt enkelt inte producera dessa vård och service som är så pass sällsynta att det faktiskt bara inte går. Så att hela tiden det går åt det hållet att mera och mera sådana sällsynta grejer måste centraliseras. I en land med 6 miljoner invånare så till ett ställe. Och det skulle kunna vara en, vilken del av helst av dessa fem. Alltså man kan koncentrera någonting och man har länge koncentrerat vissa saker i Åbo, i Tammerfors, Uleåborg. Alla har specialiserat sig lite så att absolut ingen orsak att koncentrera allt i Helsingfors. Men man ska nog, det är nog jätteviktigt att upprätthålla minst ett universitetssjukhus som har en hel och fullständig servicepaket i en sån här
alltså, land. När jag kom in i husstyret så lärde jag mig att det numera enligt lagen finns 50 specialiteter. Bara hus kan erbjuda alla dessa. Precis. De övriga universitetssjukhusen har något mellan 30-40.
Ja, precis så.
Jag vill avslutningsvis, för här är faktiskt bara någon minut kvar, så för den som nu är orolig, så vi börjar med det att säga att eller Karin Sedalöv åtminstone sa att man inte behöver vara på det sättet orolig nu direkt att om man råkar bli sjuk att man ska bli lämnad utan vård. Och det håller du fast vid.
Jo, akut sjukvård får man alltid.
Akut sjukvård får man alltid. Om det inte råkar vara akut så då kan
det
vara lite
om det härligt. Är icke-brådskande så är det sämre på många håll i landet.
Just, men om man då avslutningsvis, vad kan man göra för att folk ska återfå det här förtroende som vi nämnde här, att det är alltså att deras tro på det här systemet håller på att, väldigt bra förklarar du Samuli Saarni här att hur det här hur det går när en sak leder till en annan. Så vad kan man göra för det om ni får 30 sekunder på man att svara på det?
Jag tycker att man skulle helt enkelt på något sätt säga att nu är det liksom ungefär den finansiella liksom nedskärningar som nu har gjorts. Så blir ungefär färdigt. Och nu ska vi ta det lugnt och nu ska vi koncentrera oss att reformera service för nästa några år. Så det skulle liksom ge lugn och ro för proffs och sen patienterna också.
Karin Sedalöv.
Nu har två önskemål till riksdagen och regeringen, och det är att man ska skjuta upp tidsfristen för inbesparingar, mera tid för att spara så att det inte blir sådana här chockartade nedskärningar. Sen ska man se över den här vårdmodellen i Nyland. Och som tredje punkt så överlag så ska vi också lyfta fram att det sker goda saker i vården. Det är inte bara illa och man får alltid akut sjukvård om man behöver det.
Björn Månsson.
Jag håller med de andra och tillägger bara att det som egentligen kanske Samuli tror jag börjar med här för en halvtimme sen, och det var det mer att den här integrationen mellan bashälsovården, primärvården och specialistvården måste bli bättre. Vi kan undvika att folk sitter i långa köer eller står i långa köer i specialistvården om de får snabbt den vård som du behöver över i bashälsovården så långt det är möjligt.
Tack för det. Det får bli det avslutande frasen här i Slaget efter 12 idag. Björn Månsson, Samuli Saarni, Karin Sedalöv, jag tackar er alla för den här diskussionen och önskar er en god fortsättning på dagen. Mitt namn är Bettina Sågo.
Det här veckoslutet är det lilla jul och lucköppnandet kan inledas på söndag. Inte en dag för tidigt att fundera på vem som ska ha vad i julklappsväg och därför har jag fingret på den perfekta julklappen på lördag. Och min lördagsgäst är skådespelaren och dramapedagogen Linnea Sundblom som bestämde sig för att behandla sin funktionsvariation i sitt slutarbete. Det blev föreställningen Body Talks. Och på söndag tar vi oss upp i det blå eftersom verbet flyga får en omgång i ordet läcker. Sånt och mera under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.
Just following everything happening. Feel the boot on your neck as you go. And modern life ain't nothing but some digital surfs ain't lost like before. Been living to work for a lifetime. Always kept in survival mode. And if you're sick or you're hurt, well, tough luck, suck it up, cause that's just how it goes. Think that's all that we are. And all we do is pay.